Vet ni att det är fars dag idag? Jag tycker vi ger alla pappor en god klapp. Jag hade en underbar pappa och det är jag glad för. Jag predikade för ett par år sedan i Nässjö. Och när jag kom sen till fikat efteråt så var det många som sa: men vem är du? Och då kan jag ju säga att jag heter Marianne Bo och jag förstår att det finns en del som inte känner mig här. En gång i tiden så var jag lärare på Marianne Lunds folkhögskola, bibellärare. Det har jag som bakgrund. Och jag har hunnit med mer, men det säger jag inte nu. Temat i höst här i församlingen är bön. Det är ett intressant ämne och samtidigt är det svårt. För hur ska man be? Man kan be vackra böner och man kan be tråkiga böner, men böner som går på djupet, det är det vi vill be. Och jag har ämnet idag, bön i förföljelsetid. Och jag ska om en stund läsa texten. Det är den 11 november idag. För 100 år sedan, klockan 11 den 11 november 1918, då sköt man sista skottet för andra världskriget. Så blev det vapenstillestånd och man kallade också fred. Det firar man idag att det blev slut på det kriget. För ett par dagar sedan, den 9 november, var det 80 år sedan kristallnatten inträffade i Tyskland. Då kan man säga att förintelsen av judar började. Och under den natten mellan den, jag tror det var mellan 9 och 10 november för 80 år sedan, då förstördes många fastigheter och synagogor och affärer. Och flera hundra dödades av nazisterna och det utbröt en stor förföljelse, kan man säga, av judar. 100 år slutar andra världskriget, första världskriget. 80 år sedan den så kallade kristallnatten. Men en sak är säker, att krigen har inte slutat. Det är många krig på gång i världen. Och det vet vi. Och förföljelsen av judar har heller inte slutat. Vi har mycket att be för. Förföljelse mot kristna, den är stor i världen. Och du nämnde Open Doors och jag satt och läste lite i deras uppgifter. Och det är så här att de listar upp 50 olika länder som är extremt farliga och där förföljelse sker. Och med mycket allvarlig förföljelse och allvarlig förföljelse. Och enligt Open Door så är det värst i Nordkorea. Men Afghanistan och Somalia och Sudan, som vi har nämnt, Pakistan och Eritrea, Irak och Jemen, men också Kina. Det är förföljelse och det är mycket koncentrerat kring Mellanöstern. Och det är så här att miljontals förföljs och flera tusen ger sina liv för sin tros skull i världen idag. Och häromdagen så var det 7 kristna som dödades i en bussattack i norra Egypten. Vi lever mitt i förföljelse och lidande, och det är kristna som plågas dag och natt, och judar och många andra grupper. Hur är det då här i Sverige? Hur är det? Kan vi säga att vi har förföljelse? Ja, delvis kanske. Vi lever i ett väldigt sekulariserat land. Och jag skulle vilja säga så här, att det blir svårare och svårare att vara en frimodig kristen. Att våga blomma ut i sin tro och säga vad man tror på. Att Jesus Kristus är det enda hoppet för världen, och Jesus är världens frälsare. Vad kan vi göra? Jo, vi kan be, bland annat. Och det finns någon som har sagt att bön, det är livsnerven i det kristna livet. Bön är livsnerven i det kristna livet. Nu ska jag läsa texten. Apostlagärningarna 4, 23 till och med 31. Ni har inte stått upp någon gång idag. Vi står upp. Och den som inte orkar sitter. Sedan Petrus och Johannes hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem, du har sagt genom den helige ande som talade genom vår fader David, din tjänare: varför upprörs hedningarna och tänker folket ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot den helige tjänaren Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Amen. Varsågod och sitt. Jag återkommer alldeles strax till texten, men jag tänkte jag skulle ge en liten bakgrund först. I kapitel 2 i Apostlagärningarna så handlar det om hur lärjungarna blev uppfyllda av den helige ande. Löftet om den helige ande hade de fått. Och på pingstdagen så kom Guds ande över de troende. 120 stycken var samlade. Tungor av eld satte sig på dem. De talade främmande språk. Petrus höll en fantastisk predikan. Och 3000 människor kom till tro. Det kan man nog kalla väckelse. Eller vad tycker ni? Ja, 3000 kom till tro. Grunden i församlingen var Guds ord, bönen, gemenskapen eller den inbördes hjälpen och brödbrytandet. 4 pelare, fasta att hålla i, bönen och vi kan säga nattvarden, gemenskapen och ordet. Men utan den helige ande är ordet stängt. Den helige ande öppnar ordet för oss. Och den helige ande hjälper oss i bönen. Detta var väldigt lovande. Så fantastiskt. 3000 nya troende människor. Och allt verkade bra. Det var kapitel 2 det. Sen kommer vi in i kapitel 3. Det hände spännande saker. Men förföljelsen börjar. Petrus och Johannes är på väg till templet för att be. Och på vägen dit så mötte de en blind man. Nej, sa jag fel. Det var en lam man. De mötte en lam man och han ville ha gåvor. Då säger Petrus så här. Silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Sen tog Petrus honom i högra handen. Och reste honom upp. Och mannen började springa. Och prisa Gud. Han var 40 år gammal. Och han hade varit lam sedan födelsen. Vilket under, vilken kraft, vilken frimodighet. De hade ju blivit döpta med den helige ande. Och de förkunnade Jesus Kristus som korsfäst, död och begraven och uppstånden. Och att i honom finns det frälsning. Och Petrus sa, omvänd er, så ska ni som gåva få den helige ande. Det var många som kom till tro på grund av att mannen blev helad. Och att Petrus predikade för dem. Eller talade till dem. Han talade om livets först, han talade alltså om Jesus. Så långt var det bra. Men sen så kom de religiösa ledarna, stora rådet, de som hade makt. Och de började fråga, i vilket namn har den här mannen blivit frisk? Då säger Petrus, det är i Jesu Kristi Nazareens namn han har blivit frisk. Och stora rådets folk, De förhörde Petrus och Johannes. Och de visste egentligen inte vad de skulle göra med dem, men de sa så här: ni får inte tala i detta namnet. Vi förbjuder er. Men vad säger Petrus då? Vad säger Petrus? Ja, vi får väl lyda överheten. Nej. Vi ska vara lite mer försiktiga. Ta hänsyn. Nej. Han säger så här, och det säger ju Johannes också: vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och så hotar man Petrus och Johannes. Och sen släpper de dem fria. Men där börjar förföljelsen. Där blir det annorlunda för församlingen. Men de hade den helige ande till hjälp. Och de var frimodiga. Så har vi då kommit till det jag läste som text idag. Vart går Petrus och Johannes? Jo, det sägs att de går till sina egna. Det är församlingen. Det är de troende de går till. Och de var samlade. Hur många det var, det vet vi inte. Men de var säkert samlade i bön för Petrus och Johannes. Och så ber de. De ber egentligen en ganska hoppfull bön och en stor hyllning till Gud som skapare, bland annat. Och att Jesus var den utvalde för dem. Sen så säger de i bönen: se hur de hotar oss. Det säger de till Gud. Sen kommer nästa: hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesus och hans namn. Det var en kort bön egentligen om: de hotar oss. Hjälp oss att vara frimodiga. Gud, gör under och tecken ibland oss. Och det var ju detta som hade utlöst förföljelsen från Stora rådet. Att en sjuk man blir botad. Och att de förkunnade Guds ord. Och att de förkunnade om Jesus. Men i bönen, i förföljelsens tider, så bad de inte att slippa. Utan de bad: ge oss kraft att predika. Ge oss frimodighet så att vi vågar gå ut med evangeliet. Och så började det skaka. Som en jordbävning kanske. Det skakade. Men det var inte allt. Alla uppfylldes av helig ande och predikade frimodigt Guds ord. Det är bönen under förföljelsetider som är, tycker jag, så hoppfull. De ber om frimodighet att förkunna Guds ord. Och så kommer Gud med den heliga ande och fyller dem med styrka. Det är inte skakningarna de behövde, utan de behövde ju den heliga ande. Men det var ju en manifestation på allt sammans. bön under förföljelsetid. Går vi fram till kapitel 7 och 8 så handlar det om Stefanus, han som var den första martyren. Och när han blev stenad så bad han: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Jesus, han bad en gång: förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Det är bön under förföljelsetider. Och precis samma dag som Stefanus stenades så bröt en stor förföljelse ut. Så de flesta i församlingen skingrades ut över hela landet. Sen står det någonting som jag inte har lagt märke till förut. Läser man Bibeln dåligt, men jag läste det här. Det står i vers 3 kapitel 8. Saulus försökte utplåna församlingen och satte folk i fängelse. Alltså han som blev Paulus sen. Paulus, han säger till sin medarbetare Timoteus i andra Timotebrevet: men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Detta säger han till sin medarbetare Timoteus. Jag ska ta ett exempel från Gamla testamentet. Kung David, han var förföljd under många år, och inte minst av kung Saul och filisterna. Och i psalm 56 kan vi läsa om hur han ber att Gud ska hjälpa i förföljelsen. Och han säger ett ord så här: du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Så står det i psalm 56. Du håller ren ordning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det får ni som hemläxa att läsa psalm 56. Det finns mycket krig och konflikter i världen, det vet vi. Och det är så många kristna som sitter i fängelse och torteras för sin tros skull. Hur tror ni de ber? Jag tror inte alla böner kan vara hoppfulla. Det är säkert böner i stor förtvivlan, i mörker. Och vi får klaga. Vi får ropa. Och vi upplever också att Gud är tyst. Många gånger. Trots att han finns där. Man torteras i fängelser. Man förtalar de kristna. Man förtalar judar. Det är inte lätt att be då. Man kanske bara suckar. Och vi får sucka. Men det finns ett hopp. Och att det är förbedjarna som kan stötta och hjälpa. Vi har fått uppdraget att be för dem som har det svårt. Förbön. Det är fantastiskt. Det finns en kvinna i en församling som sa till mig för ett tag sedan: jag har fått i uppdrag att jag ska be för dig, Marianne. Och vad det känns skönt. Och när jag möter henne någon gång ibland så säger jag: tack för att du ber. Nu är inte jag förföljd, men man kan behöva förbön. Det finns en tidskrift, en liten tidskrift som heter Brev från den lidande kyrkan. Och där finns en artikel om Kina och hur det är där. Och jag ska bara läsa några rader från den artikeln. Förföljelsen av kristna och andra minoriteter är nu den mest intensiva sedan kulturrevolutionen. Kinesiska myndigheter bränner biblar, tar ner kors, stänger kyrkor som vägrar installera övervakningskameror för ansiktsigenkänning. Och kristna arresteras i sådana mängder som inte setts på årtionden. Detta är Kina 2018. Och så några ord till slut. Man kan inte vara halvhjärtad när lidandet kommer. Vi behöver uppleva att vi är helhjärtade i vår kärlek till Jesus. Det finns en liten sång i, kanske finns i sångboken här, som börjar så här: har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Är vi villiga att be samma bön som Petrus och Johannes och församlingen gjorde? Vågar vi be när det är svårt att vi får frimodigt förkunna Guds ord? Vågar vi be om under och tecken? Jo, när vi tar emot den heliga ande. Kraftens ande, frimodighetens ande, då kan vi be den bönen. Och när vi är raka och uppriktiga och ärliga och sanna i vår tro till Jesus, då kommer han med sin kraft över oss och då vågar vi förkunna skarpt, kärleksfullt och allvarligt. Då vågar vi be för sjuka. Gud är inte sämre idag. Han är precis densamme. Och det står: Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Be den bönen. Jag vill be den. Bön i förföljelsetider. Det var det ämnet gällde. Men jag vill också säga till slut: du kanske har personliga bönämnen. Kom hit idag med oro och ängslan. Och frågor och tankar. Jesus är till för dig också. Han är till för hela världen, men han är till för vårt land och han är till för dig personligen. När du gråter, så gråter han med dig. När du tvivlar så når han dig med sin kärlek. Den här gudstjänsten är för världen, men framförallt också för dig som behöver hjälp idag. Nu ber vi. Jesus, tack för din kraft. Tack för att du dog för oss på Golgata. Tack för att du vann fullkomlig seger. Tack att du är vår frälsare. Och nu ber jag om alla dessa människor som är förföljda för ditt namns skull. Hjälp oss att bli förebedjare, att våga stå klart i vår tro att du kan göra under. Hjälp oss också att vara frimodiga, att våga bekänna ditt namn mitt i vardagslivet. Och så ber jag Jesus att du ska möta de behoven som finns här. Tack att du förlåter synder. Tack att du helar. Tack att du läker. Tack att du befriar. Tack att du befriar från ångest. Jesus, hör vår bön. Amen.